Okej, okay. God förmiddag.
Okej, okay, okej. Okay. Om jag bara hade vetat att för att bli medlem här måste man predika sin första söndag, kanske jag skulle ha omprövat medlemskapet. Nej, naturligtvis det är ett nöje för mig att få predika den här söndagen. Tack Robert att du frågade. Som du säkert märkte, vi har elever från fackförbundet som är här. Och så jag tänkte med ungefär 2 dagar förbereda och fackförbundet elever här. Det här kunde vara en perfekt ursäkten att predika på engelska. Så ja, tack Robert igen för tolkning. Men jag ser fram emot att lära känna alla er på svenska och vara del av församlingen här.
Du ska inte tacka för tolkningen än. Gör det efteråt.
Oh, ja. Mother-in-laws are great. Some of you might not agree with this.
Svärmödrar är underbara.
But at least I can say that my mother-in-law Mavis, I really love her.
Men jag kan i alla fall säga att jag älskar min svärmor Mavis.
But one of the things that has always been hard for me is her driving.
Men någonting som jag alltid har tyckt är lite så där svårt för mig, det är hennes körstil.
And she knows this. Hon
vet om det här.
I'm a little bit nervous when I drive with her.
Jag är lite nervös när jag åker med henne.
When I got to know Trista, I started driving with her. I used to always just graciously volunteer to be the chauffeur.
När jag lärde känna Trista och började vara tillsammans med henne och började åka tillsammans med hennes mamma, så erbjöd mig ofta att köra bara för att verka vara snäll kanske.
And in the beginning I think she really thought, man, this guy's really kind. What a gentleman.
Och till en början så tänkte hon säkert att oj, vilken gentleman.
But I think she eventually caught on.
Men hon förstod nog så småningom.
Over the last 10 or so years she has been developing cataracts.
Över de senaste 10-tal åren så har hon utvecklat starr.
And this of course affected the way she saw or didn't see things.
Och det här påverkar naturligtvis sättet på vilket hon ser saker och ting.
For example, Trissa and her sister always used to complain about these purple curtains that she had in her room and how hideous they were.
Som exempel så kan nämnas att Trissa och hennes syster alltid klagade på de här hemska gardinerna som hon hade hemma, som var lila.
But she said, no, you know, this is my house. I like these curtains.
Nej, sa hon, det här är mitt hus. Jag tycker om de här gardinerna.
Well, it was just over a year ago that she, or a couple years ago now, that she had cataract surgery.
Det är bara ett par år sedan nu sedan hon opererades för starr.
And to say the least, she was shocked at the world around her that she realized she was missing out on.
Och hon var minst sagt chockad över när hon upptäckte världen omkring sig och vad hon hade missat i term av vad hon hade sett.
For the first time,
for
the first time in years, things were no longer gray, gray, spotted or blurry.
För första gången på åratal så var inte världen lite gråaktig och fläckig och otydlig.
And she began to see colors that she had all but forgotten about.
Hon började se färger som hon i princip nästan hade glömt fanns.
Including those curtains which immediately got sent to the loppis.
Till exempel gardinerna som ganska omgående skickades till loppis.
She had been living with a certain view of life.
Hon hade levt med en viss syn på livet.
Which was not reality.
Som egentligen inte var verklig.
Her whole view of life was controlled by the lens through which she viewed life.
För hennes utsikt, hennes syn på livet och det som fanns omkring henne påverkades ju av den linsen så att säga som fanns i hennes öga eftersom hon hade starr.
She knew that she was affected by it, but it had developed so slowly over the course of years that she was all but blind to really see how much it had changed her view on life.
Hon visste ju om att det påverkade henne, men det kom ju så sakta så att hon förblindades på sätt och vis över att den här förändringen skedde och att hon såg på ett annat sätt än tidigare.
Based on our experiences, we all walk around with lenses, right?
Och så är det för oss också. Baserat på våra erfarenheter så går vi också omkring med en viss lins för våra ögon, ett sätt hur vi ser på vår omgivning.
And of course we can be blind to our own lenses.
Vi kan naturligtvis vara omedvetna eller blinda över att vi har ett filter för våra ögon.
You see things much differently than the person next to you based on your experiences.
Du ser saker och ting annorlunda än den som sitter jämte dig baserat på din livserfarenhet.
Your view of God, people, yourself.
Din syn på Gud, på människor, på dig själv.
Interpretation of events you see through your lens.
Och hur du tolkar upplevelser eller händelser, det gör du genom din livserfarenhet, än din som den innebär.
Like Mavis's view of life before the surgery, I wonder if sometimes our view of God does not match up with reality.
Och precis som Jonathans svärmor Mavis så påverkades operationen av Star hennes syn på hur hon såg på saker och ting. Och jag undrar om det inte är så att vi också har ett sånt filter som vår livserfarenhet som påverkar hur vi ser på saker och ting.
Could it be that our experiences have changed our view of God?
Kan det vara så att våra erfarenheter har förändrat vårt sätt att se på Gud?
Before we jump into our topic, I want to just briefly talk about how we view God.
Innan vi går in på själva ämnet så vill jag bara kort prata lite grann om hur vi ser på Gud.
How do you view God?
Hur ser du på Gud?
When I say God, what descriptive word comes into your mind?
När jag säger ordet eller när jag säger Gud, vad är det för beskrivande ord som kommer in i dina tankar med en gång?
If you were to choose one word to describe God, what would it be?
Om du skulle välja ett enda ord för att beskriva Gud, vilket ord skulle det vara?
All of us have a view of God. Atheists have a view of God.
Alla har vi en syn på Gud. Även ateister har sin syn på Gud.
It's who they don't believe exists.
De tror ju inte att Gud existerar.
If someone says I don't believe in God, you might start by asking, can you describe that God that you don't believe in?
Om någon säger att jag tror inte på Gud, så skulle du kunna börja med att ställa frågan till dem, be dem beskriva den Gud som de inte tror på eller som inte tror finns.
And you might be surprised upon their description of this God. You don't actually believe in that God either.
Och det kan ju vara så att du blir förvånad när de beskriver sin syn på den Gud som inte finns, att du faktiskt håller med dem om den beskrivningen som de ger, det vill säga att du inte heller tror på den guden.
Someone once said, tell me your view of God and I can almost predict the course of your Christian life.
Någon har sagt att beskriv för mig hur du ser på Gud, så kan jag nästan tala om hur ditt liv som kristen kommer att vara.
Your view of God affects your identity.
Din syn på Gud påverkar din identitet.
Your service, your relationships.
Det påverkar din tjänst, det påverkar dina relationer.
You might have a view of God as an angry policeman.
Kan ändå att du ser på Gud som en arg polis.
Who's waiting to catch you in something that you've done wrong.
Som bara väntar på att kunna ta fast dig när du gör någonting fel.
Or a school teacher who's always grading you on your performance.
Eller som en lärare som hela tiden ska betygsätta din prestation.
Or maybe you feel God is apathetic, that he simply doesn't care.
Eller så kanske du ser på Gud som någon som är apatisk, som helt enkelt inte bryr sig om dig.
Or maybe sometimes you view God as a parent that you could never please.
Eller så kanske du har en uppfattning om Gud som en förälder som du aldrig kan tillfredsställa nog.
So what's your answer to my question? What is that word that comes into your mind to describe God?
Så vad är det för ord som kommer in i din tanke för att beskriva Gud?
Probably most of you said God is love.
Säkert så tänker många av er att Gud är kärlek.
Or maybe he's holy.
Att han är helig.
Or maybe if you're Mr. Smart Guy, you said triune.
Eller om du känner dig lite sådär beläst, så tänker du att han är treenig.
He's fundamentally relational and everything else flows out of that.
Att han i sin grund är relationell och allting utgår ifrån att han är relationell, vill ha relationer.
I think that we find an even more complete word in scripture that defines who God is.
Jag tror att vi kan finna bättre beskrivningar och ord i skriften som definierar hur den Gud är.
What I want to do is look at a few passages that describe who God is, and then with the remainder of our time we're going to dive into our topic.
Och jag kommer att göra så att vi tittar på några skriftställen som vi kommer att gå djupare in i. Och jag kan bara säga där att Jonathan läser skriftställena på engelska. De kommer upp här på väggen, både på engelska och svenska, så se till att ni läser den på svenska, för vi läser inte den. Så vi tar texten två gånger.
Okay, if you do have your Bible, feel free to turn to Colossians chapter 1.
Har ni era biblar så vänder vi oss till Kolosserbrevets första kapitel.
If not, I have it up here on the screen. In talking about salvation that we have in Jesus, Paul says this.
När vi talar om frälsningen som vi har i Jesus så säger Paulus så här.
He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved son, in whom we have the redemption, the forgiveness of sins. He, speaking of Jesus, is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.
Om vi talar om Jesus, han är den osynliga Gudens avbild, den som är förstfödd före allt skapat.
And talking about the rule and authority over creation, Paul says that Jesus, he is the image of the invisible God.
Och när vi talar om den som regerar över hela skapelsen så talar Paulus alltså om att Jesus, han är Guds avbild. När vi ser Jesus, ser vi Gud.
If we want to know what God is like, we look to Jesus.
Om vi vill veta hur Gud är, så ska vi se på Jesus.
How do we describe God? Jesus.
Hur beskriver vi Gud? Jesus.
He is the image of God.
Han är Guds avbild.
He is the visible part of the invisible God.
Han är den synliga delen av den osynliga Guden.
And he's the tangible part of the intangible God.
Och han är den påtagliga delen av den Gud som vi inte kan se. Man kan ta på Jesus.
Then in Hebrews chapter 1, the author of Hebrews starts his book like this.
Sen har vi Hebreerbrevets första kapitel och första tre verserna, läs på väggen.
In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, he has spoken to us by his son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. The son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. If you want to get to know God, we look to Jesus.
Alltså, vill vi lära känna Gud, så ska vi se på Jesus.
In the last verse here in John chapter 1, it says, no one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known.
Jag läser den versen bara så. Ingen har alltså någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd.
Like you guys, I want to know God.
Hörrni, jag vill lära känna Gud.
The God who spoke the universe into being.
Den Gud som talade och universum skapades.
With a word, he spoke the galaxies into creation.
Med bara ord så talade han så att galaxerna kom till.
The God who numbers the hairs on my head.
Den Gud som räknar håren på mitt huvud.
The God who knows exactly what I'm thinking and feeling right now.
Den Gud som vet precis vad jag tänker och vad jag känner just nu.
And whose presence is not only among us, but dwells within all those who trust in him.
Och vars närvaro inte bara är bland oss, men som också bor inom oss som tror på honom.
The God who even pursues me and my right in the middle of my rejection of him.
Och även den Gud som faktiskt letar efter mig, lite grann jagar mig även när jag står emot honom eller förnekar honom.
I want to know him. Who is he? Can we get to know him?
Jag vill veta, vem är han och kan vi lära känna honom?
And the resounding answer that we have in scripture is yes.
Och det rungande svaret vi har i Guds ord är ja, det kan vi.
I simply need to look to Jesus.
Jag behöver bara se på Jesus.
And so I assume that's why many of you are here this morning, and that's what I want to do with the remainder of our time.
Och jag antar att det är därför som de flesta av er är här idag, att ni vill lära känna Gud mer, och det är det vi ska ägna resten av den här stunden tillsammans åt.
At Torchbearers, I teach a class in the book of Luke, and we identify 7 or 8 major themes that run through the life of Jesus.
Jag undervisar bland annat om Lukas utifrån Lukas evangeliet uppe på skolan, och där ser man att det finns ett antal olika huvudteman om Jesu liv, 7-8 stycken.
And the theme that I want to look at this morning could be given a number of names, but we're going to call it Jesus, friend of sinners.
Och det är ett tema som jag vill titta på här idag. Man kan kalla det på lite olika sätt, men jag vill kalla det för Jesus, syndarnas vän.
What exactly does this mean?
Vad betyder det egentligen?
How was Jesus a friend of sinners? Was he a friend of sinners?
På vilket sätt var Jesus syndarnas vän och var han verkligen syndarnas vän?
It seems from a normal reading through the Gospels, we see that Jesus spends a lot of time with people who have worldviews that are opposing what is true or right.
Det känns som när vi läser evangeliet så tillbringar Jesus, eller evangelierna, så tillbringar Jesus mycket tid med människor som har en helt annan uppfattning om sanningen och om verkligheten än vad han själv har.
Those were the people he did life with, that he ate with, that he was among, that he was around.
Det här är de människorna som han vistades tillsammans med, han åt tillsammans med dem, han var med dem.
So in what context do we find this idea in scripture?
Så i vilken kontext finner vi den här tanken i Guds ord?
And there are quite a few passages here. I ended up cutting out a few, but here are a few.
Det finns ett antal skriftställen om detta. Jag har valt några få.
In Luke chapter 7 verse 33 and 34, it says this: For John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine, and you say he has a demon. The Son of Man, referring to Jesus, has come eating and drinking. And you say, look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. And so here it's used in a little bit more of a negative context as the Pharisees are talking about him.
Här ser man ju att det finns en negativ syn på hans att han umgicks med de här syndarna.
Oh, since you hang out with those people, you must be just like them.
Fariseerna menar på att jaha, du umgås med såna människor, då är du precis som dem.
If you flip forward a few pages to Luke chapter 15.
Några sidor framåt så läser vi Lukas 15.
It says, now the tax collectors and sinners were all drawing near to him. We got this one group of people. And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, this man receives sinners and eats with them.
Här poängteras igen att där fariseerna säger att han umgås med syndare och han äter tillsammans med dem och de grälar om det.
Then as the passage continues, Jesus tells three stories.
Och sen längre fram när vi fortsätter i det här stycket så berättas Jesus tre olika berättelser.
And all three of these stories have this theme that it is central to the heart of God that he runs after those who are lost and broken.
Och alla tre de här berättelserna visar på Guds egentliga hjärta där han längtar efter oss och jagar efter gemenskap med dem som är syndare och som behöver hans närhet.
Jesus essentially says to the religious people, if you're not in need of me, I didn't come for you.
I princip så säger Jesus till de religiösa människorna, om inte ni behöver mig, då har jag inte kommit för er.
I came for those who are sick.
Utan jag kom för de som är sjuka.
Who are humble, who admit that they need me.
Som är ödmjuka och som erkänner att de behöver mig.
And I have to ask myself, which group am I in? Am I sick?
Och jag måste fråga mig själv, till vilken grupp hör jag? Är jag sjuk?
Do I feel like I really need Jesus on a daily basis?
Känner jag att jag verkligen behöver Jesus på dagligen?
Or am I my own savior?
Eller är jag min egen räddare?
I can handle this by myself.
Jag klarar det här själv.
Remember the story in Luke just a few chapters later in chapter 18.
Om vi läser lite längre fram i Lukas i kapitel 18.
There's two men who go to the temple and pray. One, a really religious guy.
Så är det två män som kommer till templet för att bedja. Den ena är en väldigt religiös person.
And the other, a despicable tax collector.
Och den andra är en förhatlig tullindrivare.
The religious guy stands up and prays with all of his energy.
Den religiösa mannen, han reser sig upp och han ber kraftfullt med all sin energi.
Head held high. Everybody looking on.
Han håller huvudet högt och alla tittar på honom.
And says something along the lines of, "Oh God, I thank you that I'm such a great religious person and that I do so many good things."
Han säger någonting ungefär som att, "Oh Gud, jag tackar dig för att jag är en sån religiös person och att jag gör så mycket bra grejer."
I follow all of your laws.
Jag följer alla dina lagar.
And especially thank you that I'm not like that guy.
Och framför allt så tackar jag för att jag inte är som honom.
And there was this scum tax collector sitting in the back row.
Och så sitter den här skumma tullindrivaren längst bak.
And I can imagine in the middle of the prayer as this man goes on tooting his own horn.
Och Jag kan föreställa mig att mitt under bönen så den här religiösa han fortsätter att bedja och tala för sig.
Meanwhile there's a guy in the back row who's so broken that he can't even lift his head.
Men under tiden så är det en man som sitter längst bak och han är så nedbruten så han kan inte ens lyfta sitt huvud.
His prayer is simple.
Hans bön är enkel.
God, be merciful to me, a sinner.
Gud, var nådig mot mig, en syndare.
Jesus then said these pretty offensive words.
Och så säger Jesus de här orden som egentligen kan vara lite elaka nästan.
And it was the truth.
Men det var sanningen.
He said, I tell you that this man, speaking of the tax collector, went home justified.
Jag säger er att den här mannen, och då talar om tullindrivaren, han gick hem och var räddad.
Saved, made right with God.
Han hade fått rätt med Gud.
And not the other.
Men den andra gick inte hem på det viset.
For he who exalts himself will be humbled.
För den som upplyfter sig själv, han kommer att förödmjukas.
But he who humbles himself will be exalted.
Men den som ödmjukar sig själv, han kommer att vara upplyft.
Jesus is a friend to sinners. He gets dirty in people's lives.
Jesus är syndarnas vän. Han kan bli smutsig i närhet av syndares liv.
He doesn't isolate himself. He doesn't protect himself from the world.
Han isolerar sig inte. Han skyddar sig inte från omvärlden.
He goes places his disciples no doubt felt very uncomfortable.
Han går till platser där hans lärjungar förmodligen kände sig ganska obekväma.
He travels through Samaria, which was a region full of political and cultural socio-political enemies.
Han reste till Samarien som både politiskt och kulturellt var motståndare till Israels folk.
He's with lepers.
Han umgås med leprasjuka.
He's in a house with a prostitute.
Han går in i ett hus tillsammans med en
with some other people as well.
Och några ytterligare människor.
We even see him at weddings or parties.
Vi ser honom till och med på bröllop och fester.
And there might have even been alcohol there.
Kanske till och med fanns lite alkohol där.
Within those environments,
inom de omgivningarna,
full of sinners and religious people alike,
fyllda med både syndare och religiösa människor likaså.
It is within these environments that he says some of the most hard things to swallow.
Och det är i de här förhållandena och de här omgivningarna som han säger en del saker som kanske är lite svåra att svälja.
To both crowds.
Och han säger det till båda grupper av människor.
Jesus is not at the party to fit in and be like one of the bros.
Jesus är inte på festen för att passa in och vara en utav gänget.
He's there because his heart is so full of compassion that he dares to reach out in both deep love but also in the truth.
Han är där med sådant medlidande att han vågar räcka sig ut med både kärlek men också med sanning.
We can't forget that Jesus was offensive sometimes.
Vi ska inte glömma att Jesus ibland var lite hjälp mig, offensive.
Offensiv.
Nej. It's not quite that easy.
Yeah. It's he ruffled people's feathers. I don't know.
Motstridig, uppseendeväckande, direkt översättning på Jonathan sa skramlar folks fjädrar. Han stryker inte med hos. Det kan man säga, det är motsatsen till.
We often forget that Jesus talks a lot about the impending judgment, punishment and even hell.
Vi finner att Jesus faktiskt ofta pratar om domen som kommer och om helvetet.
He speaks of himself as the way.
Han talar
the truth
han
and
talar
the
om
life.
Sig själv som vägen, sanningen och livet.
Through him, it's only through him that you can come to the Father.
Det är bara genom honom som man kan komma till Fadern.
Jesus is the one that says most people will choose the easy way in life that leads to destruction.
Jesus är den som säger att de flesta människor väljer den lättaste vägen i livet som leder till destruktion.
But there are only a few people who will choose the hard way which leads to eternal life. He says that.
Men det är bara en få människor som väljer den svåra vägen som leder till liv och evigt liv.
And that doesn't sound very tolerant or inclusive.
Det låter ju inte så väldigt omfamnande tolerant.
And that's why in John 6 it says the crowds left him.
Och det är därför som det står i Johannes 6 att människorna, de stora folkmassorna lämnade honom.
Too much to give up, a life of way too much sacrifice.
De upplevde att det var alldeles för mycket offer som krävdes utav Jesus.
Not getting to be your own boss, not getting to be your own lord.
Du skulle inte få vara din egen chef, du skulle inte vara din egen herre.
People said no way, that's not for me.
Nej, det vill inte vi vara med om.
I want to be my own authority, I want to do things my way.
Jag vill vara min egen auktoritet, jag vill göra saker på mitt
sätt. So my question is, what does it mean for us as Jesus followers to be a friend of sinners?
Och då blir min fråga, vad betyder det för oss att som Jesu följare vara vänner till syndare?
I think we won't even begin to understand this until we understand that Jesus was first and foremost a friend to me, a sinner.
Vi kanske inte kommer att förstå det här fullt ut förrän vi först och främst förstår att Jesus var och är en vän till mig. Och jag är en syndare, en vän till mig som syndare.
We will never understand the gospel to those who are lost unless we start with ourselves.
Vi kommer aldrig att förstå evangeliet till de som är förlorade om vi inte börjar med oss själva.
The moment we start acting self-righteous, we stop being vulnerable.
I det ögonblick vi slutar uppför oss som om vi är självrättfärdiga och inte är känsliga.
Act like we have all the answers, like we really have our lives together.
Och vi uppför oss som om vi har allting rätt, att våra liv fungerar bra.
This is the moment that we forget that we're sinners and that we need Jesus every day.
Det är då vi glömmer att vi är syndare och att vi behöver Jesus varenda dag.
We need his forgiveness every morning.
Vi behöver hans förlåtelse varje dag.
The truth is that I, Jonathan, don't have it my life all together.
Sanningen är att jag, Jonathan, inte har allting rätt i mitt liv.
Newsflash, not really.
And ja, nyhet,
especially for Stefan and Hanna, they live next to us, they see how chaotic our kids can be sometimes.
Fråga bara Stefan och Hanna, våra grannar, de vet hur kaotiskt det kan vara med våra barn ibland.
No, but really, if I'm honest, I'm a broken man.
Nej, om jag ska vara ärlig så jag är en bruten man.
I feel lost and inadequate often in my parenting.
Jag känner mig ofta både vilsen och otillräcklig i mitt föräldraskap.
I can feel incredibly selfish with my wife.
Jag kan känna mig självisk med min fru.
I feel sometimes incredibly selfish with just my time and energy in general.
Jag kan känna mig självisk bara med min tid, min energi i rent generellt.
I can feel a kind of self-righteous anger against some of my colleagues.
Jag kan till och med känna en slags självrättfärdig vrede gentemot mina kollegor.
I want them to be gracious and empathetic with me, but I'm unwilling to do it with them.
Jag vill att de ska vara snälla och nådefulla och empatiska gentemot mig, men det är inte säkert att jag känner likadant.
I can be so quick to judge somebody based completely on their external appearances. I can be so quick to judge somebody just completely based on their external appearances.
Jag kan vara alldeles för snabb att döma någon helt enkelt bara utifrån hur man ser ut.
This is how shallow I can be, and trust me, I could go on.
Så här kan det vara för mig, och tro mig, jag skulle kunna fortsätta.
I am a broken man and I am in need of Jesus's salvation.
Jag är en bruten man och jag är i behov av Jesu frälsning.
My spirit is willing but my flesh is weak.
Min ande är villig men köttet är svagt.
And I need Jesus to be my strength every single day.
Jag behöver ha Jesus styrka varenda dag.
I need him to be the love that I do not have.
Jag behöver ha det så att han är den kärlek som jag inte själv har.
I need him to kick me off of the lordship over my life.
Jag behöver ha hans hjälp att sparka igång mig till så att han blir herre över mitt liv.
So that he can take his rightful place as king over my life every day.
Så han kan ta sin rättmätiga plats som kung över mitt liv varenda dag.
And when I forget this, I essentially become a self-righteous religious person.
Och när jag glömmer detta och det beroende av Jesus, så blir jag i princip en självrättfärdig religiös person.
No different than the Pharisees and the scribes of Jesus's day.
Inte annorlunda på något sätt än fariseerna som fanns på Jesu tid.
It seems to me the first step in becoming a friend of sinners is to admit that you are one of them.
Och det verkar för mig som att det första steget för att kunna bli en syndares vän är att du förstår att du själv är en av dem.
No different than the author of over half the New Testament, Paul, writes in 1 Timothy 1:15.
Inte alls olikt den författare som har skrivit nästan halva Nya Testamentet, Paulus, som skriver i första Timoteusbrevets första kapitel där, vers 15.
Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into this world to save sinners, of whom I am the worst. Not was the worst, am the worst.
Och där Paulus bedyrar att Jesus kom för att frälsa syndare, av vilken jag är den största. Inte var, utan jag är den största, säger han.
Often we pretend that sanctification, the ongoing process of salvation, is not a part of our daily life in the church.
Det händer ibland att vi låtsas som att helgelse inte är en fortgående process i våra liv och i församlingen.
It is an ongoing process of salvation. We are progressively being made more into his image.
Det är en pågående process, och vi successivt så blir vi mer och mer lik Jesus och hans avbild.
So as a church, how do we respond to this truth?
Så hur reagerar vi som församling, som kyrka, på den här sanningen?
I think first of all we humble ourselves before the throne of grace.
Först och främst så behöver vi ödmjuka oss inför nådens tron.
And I think we need to work intentionally on creating environments of grace and compassion.
Jag tror att vi också behöver arbeta medvetet med att skapa omgivning av nåd och medlidande.
We don't forget that Jesus chose us, the body of Christ, to be his hands and feet in our community.
Vi får inte glömma att Jesus valde oss som församling, som hans folk, att vara
in the community. To be his hands and feet in the community.
Att vara hans händer och fötter i samhället runt omkring oss.
It's he that chose the local church to be the vehicle to reach out with his love.
Det är han som har valt oss som lokal församling att vara hans förlängda händer som når ut till samhället runt omkring oss.
And so we can't afford to become an insider's movement.
Och vi har inte råd att bli en rörelse som bara tittar inåt.
That neglects the mission of the church.
Och som glömmer själva uppdraget som församlingen har.
Maybe we need to even start asking ourselves some hard questions.
Kan hända att vi till och med behöver ställa en del lite tuffa frågor till oss själva.
I haven't been here for so long, so these are just tough questions to myself as well.
Och jag har ju inte varit med här så länge nu, som ni vet, så att det här är tuffa frågor som jag ställer till mig själv också.
But I think we can ask ourselves, how much time during the week, during the month, during the year do we sit across the table from those who have opposing worldviews than we do?
Men vi kanske ändå behöver ställa oss frågan att hur mycket tid under en dag, en vecka, en månad tillbringar vi i samröre, i gemenskap med de människor som har en annorlunda syn på livet än vad vi har? En motsatt syn.
Are we seeing people get baptized? Are we expecting people to get baptized?
Ser vi att människor blir döpta, och förväntar vi oss att vi ska få döpa människor?
Are we living out our mission as the local church?
Lever vi ut vårt uppdrag som lokal församling?
As is repeated in the New Testament, we are the body of Christ.
Så som upprepas i Nya Testamentet, vi är Guds kropp.
Another sensitive question, or another tough question, is how sensitive is our church to welcoming those who are outsiders?
Ytterligare en tuff fråga kan vara hur mottaglig är vi, eller hur känsliga är vi som församling i att ta emot människor som kommer, så att, som vi säger, utifrån.
If everyone next week invited their neighbors to come to church and they actually came.
Om vi alla till nästa gudstjänst inbjöd våra grannar till gudstjänst och de faktiskt kom med.
Would they feel welcome here?
Skulle de känna sig hemma här?
Would they be seen?
Skulle de känna sig sedda?
Okay, by way of review.
Ja, som en liten översyn då.
We all have a view of God, but is it accurate?
Vi har alla en upplevelse, en syn på Gud som inte är helt, men frågan är den rätt? Är den, ja. Är den rätt?
What, where, how, who do we look to as an explanation of what God is like? We look to Jesus.
Var är det vi ska vända oss för att se hur den Gud är? Jo, vi vänder oss till Jesus. Vi ser på Jesus.
One of the many marks of Jesus' ministry was that he befriended sinners.
En av Jesu egenskaper var att han var vän med syndare.
Jesus starts with us, then he uses the church to reach the world and our community around us.
Jesus börjar med oss och sen använder han församlingen för att nå samhället runt omkring oss.
Friends, I am really excited to be a part of this church now.
Vänner, jag är verkligen glad över att få vara en del av den här församlingen nu.
And through the years I have seen how God has used this community in huge ways.
Jag har genom åren sett hur Gud har använt församlingen här på stora sätt.
I've witnessed this in my own life.
Jag har känt det i mitt eget liv.
This church has touched me personally.
Den här församlingen har berört mig själv personligen.
For example, when we after we first came to Sweden.
Till exempel när vi först kom till Sverige.
Well, it was about a year after we came to Sweden. We had our twins and our car broke down.
Något år efter vi kom till Sverige så vi hade ju fått tvillingar och så
right after we had the twins.
Ja, strax efter vi hade fått tvillingarna så gick vår bil sönder.
Couple days went by.
Gick några dagar.
Knock on the door.
Så var det någon som knackade på dörren.
There stood Andreas and Emma Lagervik.
Och där stod Andreas och Emma.
Hey, heard your car broke down.
Hey, vi hörde att er bil gick sönder.
We've got an extra one.
Vi har en extra bil.
You want to use ours?
Vill ni låna den?
What? They didn't even know us.
Va? De känner oss ju inte ens.
Why would they give us their car?
Varför skulle de låna ut deras bil till oss?
Ah, they're living out the mission of the church.
Ah, de lever ut församlingens uppdrag.
And their community. We've also felt so welcomed, for example, by people like Anders and Maria Selleteg.
Ja, till exempel Anders och Maria Selleteg har ju verkligen välkomnat oss.
When we first came to Sweden and we didn't speak any Swedish.
När vi först kom hit och talade ingen svenska alls.
They invited us over multiple times.
Så bjöd de över oss gång efter gång.
To just share a meal together, even though it was uncomfortable for them to speak English.
Att äta tillsammans, även om det var lite obekvämt för dem att tala engelska. Det är som Jonathan tror. Men
why would they make us feel so welcome and be hospitable?
Varför är de så gästvänliga och låter oss känna oss så välkomna?
Ah, they're living out the mission of the church.
Jo, därför att de lever ut uppdraget som församlingen har.
They're being a light in our community.
Att vara ett ljus i vår värld.
I could keep going on. I have lots of examples. I am really excited about how much this church is doing, and super excited to be a part of it.
Jag har många fler exempel att berätta, men jag är verkligen glad och upprymd över vad den här församlingen har betytt för oss och betyder också för samhället.
As a church, may we press on to be a city on a hill, the light of the world in our community.
Som församling må vi fortsätta att pressa framåt och vara det där ljuset på berget och ljuset i samhället.
Let's pray.
Låt oss be.
Lord, thank you for your salvation. Thank you that you rescued each of us and our selfishness and our rejection of you. Thank you, Lord, that you have so much grace on us each day, that you empower us by your Spirit to be your hands and feet in this broken and hurting world. Lord, I pray for Holsby Frikyrkeförsamling, that we could join together, each part, the fingers, the hands, the feet, the head, or the neck, and recognize you as the head, Lord. We humble ourselves before you. Would you help us? Would you protect us from becoming religious? Religious in a bad way. Self-righteous. Lord, would you keep us humble and dependent on you? It's in your name that we pray. Amen.